Detta är tredje gånggillt avsnitt 320 och jag pratar med Fredrik Schaufelberger. Hej!
Hallå, hallå Viktor!
Det här var jättelänge sedan.
Det var verkligen jättelänge sedan. Det var lite mer än 100 år sedan tror jag.
Fy fan. Ja, nej, ni var ju förbi spelmuseet någon gång för. Kom vi fram till att det var 3 år sedan?
3 år sedan senast, precis. Det var en av... Till och med en av senaste gången jag var i Sverige. Jag har ju emigrerat sedan ganska många år tillbaka. Så att ja, det här är ett återbesök i en gammal era för mig. Och det är förstås jätteroligt att vara inbjuden och få komma ikapp med gamla vänner och tänka tillbaka lite grann på gamla goda dagar, nostalgitung.
Och dessa gamla dagar då, alltså för den som inte känner igen ditt namn mot all förmodan då, så du är
ju... Ja, det är
ju...
nog ganska många som inte gör det, tror jag.
Tyst på dig. Du är ju en, bland annat, gammal levelskribent, gammal kollega till mig.
Precis, precis. Vi var redaktörer tillsammans under ganska många år. Jag hade 10 år tillsammans med Avspel Sverige i största allmänhet nästan hela tiden med Level och Resetmedia i allmänhet. Så att det var fantastisk tid som jag lämnade bakom mig 2015 tror jag var det allra sista jag gjorde. Så att det är många år sedan nu.
Det var ju en period där när... En väldigt fin period får jag säga, när du, jag och Tobias Bjarneby lite tillsammans ansvarade / bossade över retroavdelningen i Level.
Ja, det var fantastiska tider, det var underbart.
Jag kommer väldigt tydligt ihåg ett möte som vi hade från den tiden. Vi brukade ha ett möte liksom för att i grova drag strukturera upp retrosektionen i Level. Månad till månad. Och sen var det något möte när vi kom fram till att fan, vi är alldeles för lika. Vi tycker alldeles, vi passar för bra ihop här. För vi kommer alltid med samma, liksom, samma idéer som varandra. Vi behöver ha in någon som hatar allt det vi gör. För det här...
Lite så var det väl. Det var ju inte bara till och med att vi gillade samma sorters spel i grund och botten eller retro. Vi hade liksom samma förbläs för japanska rollspel och gamla klassiska äventyr och plattformsspel. Och vi kände väl liksom alla tre att det var samma typ av spel vi inte var så hype på. Men det blev ännu värre, för vi hade också samma sorts humor och vi gillade samma sorts så här lite festliga, halvfyndiga... Många skulle nog säga torra skämt och den sortens saker. När det gäller de här andra sakerna vi gjorde i sektionen. Vi hade ju de här maffiga mega-artiklarna som var liksom ett so, making of retrogamer liknande artikel varje månad. Men så hade vi också de här lite mer vitsiga liksom, topplistor med bästa vattenbossarna. Eller, gjorde vi en sån? Det kanske vi inte gjorde. Jag bara tog det första som kom upp i huvudet.
Jag tror inte det.
Vi borde gjort det. Vi borde gjort en sån.
Jag blev väldigt peppad på den listan annars. De bästa,
jag känner detsamma, bästa vattenbossarna. Vattenbanor normalt sett är ju de värsta banorna. Men, ja. Men vi hade bossar i alla fall, väldigt mycket bossar. Vi hade mycket listor med roliga saker och vi hade hacks som alltid var lysande förstås. Dina klassiker.
Det var en fin tid som sagt. Och du gick sen vidare till något helt annat. Man kan ju gå 2 vägar om man ska så att säga gå vidare från att vara spelskrivande. Antingen så gräver man sig djupare ner i spelbranschen och blir någon PR-person, eller man börjar kanske till och med utveckla spel, eller så gör man raka motsatsen och går ut ur spelbranschen helt och hållet. Du valde det senare.
Ja, det gjorde jag ju. Så att det är lite roligt. Från den eran vi hade så är det många som gick vidare i spelbranschen. Som du själv som blev spelutvecklare och även fortsätter med spelskribentbiten och många andra på Resetmedia. Men sen så är det folk som valde att ta steget bort. Och jag gjorde ju alltid spelskrivande parallellt med att jag pluggade. Jag pluggade naturvetenskap för jag tycker det var kul och det är så här, jag var alltid intresserad om man säger så. Och sen när jag var klar med min grundutbildning som kemiingenjör och kemist så kom det upp ett erbjudande om att göra doktorandstudier och forska, så att okej, men då kör vi på det, testar vi det. Spännande, och då Efter några år då med forskning som man försökte göra parallellt med skrivande, så blev det lite, det blev det här jobbiga att man växte upp på det tråkiga vuxenlivet, och man bara kände att antingen så gör jag skrivandet halvhjärtat och mitt vanliga jobb halvhjärtat, eller så gör jag en av dem helhjärtat. Och då, eftersom det ena var hobby och det andra var skrivandet var en hobby och det andra var det som formellt betalade räkningarna, så blev det så tråkigt att man faktiskt gick vidare och jag mer eller mindre la skrivandet på hyllan och fokuserade på forskningen. Sen så brinner jag ju för det, jag älskar min forskning, jag forskar inom organisk kemi och jag flyttade vidare efter att jag gjorde klart min PhD på KTH i Stockholm, flyttade jag till England, först i Manchester och nu är jag i London där jag fortsatt forska i olika typer av miljöer. Så det är egentligen totalt annorlunda, jag har liksom helt släppt spelbranschen, helt släppt det. Det är jättetråkigt på många sätt, för jag älskade den världen som det var i, men man har bara 24 timmar om dygnet och det på något sätt så blev det liksom att jag var tvungen att göra ett val vad man skulle fokusera mest på. Jag spelar fortfarande en del, men kanske inte lika mycket som jag gjorde heller, om man säger så.
Jag har ett litet upplägg för den här podcasten där jag kör ungefär samma frågor till olika gäster. Och om du är beredd att ta ett steg bakåt i tiden, så skulle jag vilja fråga dig vilket ditt första spelminne var.
Det är en jättebra fråga. Jag är ganska säker på att det var allra första Legend of Zelda. Jag är inte uråldrig, men jag är inte purung heller. Men jag minns tydligt. Ja, men precis, exakt. Jag minns det som att jag var, kan vara 4 kanske eller 5 någonstans där i krokarna, och gick över till en kompis, och jag minns liksom de här blåa bakgrunderna från det första, eller ja, ett av de första palatsen. Och den här lilla liksom figuren som går runt och hugger på saker, ungefär så liksom. Och jag spelade inte själv, utan jag tittade på, jag tror att det var min kompis storebror som spelade. Men det är nog det första som dyker upp i mitt huvud när jag tänker spel. Jag måste ju säkert ha varit exponerad för något tidigare, men liksom, man kommer inte ihåg så mycket innan man är 4 bast eller något sånt där. Men jag minns liksom det här att det var så fascinerande, för det var liksom musik, och det var som en film som kontrollerades av personen som satt med i händerna liksom. Och efter det så, ja, som alla kids där kring sent 80-tal eller tidigt 90-tal, så liksom det blev ju spel snabbt det enda man tänkte på liksom. Och jag var i samma era som Super Nintendo började närma sig, men ja, det var alldeles för dyrt, det var ingen chans jag skulle få det, så att jag minns att jag önskade mig extremt ivrigt åtminstone ett vanligt Nintendo, som jag tror jag fick när jag var kanske 6 års ålder någonstans där, med Super Mario liksom. Så att jag är en av de här liksom klassiska, traditionella, tråkiga personerna som växte upp med Super Mario Bros, Legend of Zelda och Nintendo Entertainment System hemma, om man säger så. Kassetter som man fick blåsa i tills man blev blå i ansiktet, och gråa skärmar som aldrig ville försvinna, och filmlicensspel som man som liten parvel tyckte verkade vara det coolaste i hela världen, fast man nu efterhand insåg var total skit liksom.
Det fanns väl en anledning till att det var så många som fastnade för Nintendo, i och för sig. Jag menar, det var ju bra skit.
Absolut, det var bra skit. Det var väldigt stor del av det var väldigt, väldigt bra. Det roliga är ju att man hade så konstig smak som barn. Jag menar, jag hade både Kid Icarus och Metroid, men jag tyckte de var jättetråkiga spel som jag inte fattade alls. Men som sagt, jag spelade gärna så här, alltså saker man idag tycker var rent skräp, så här Flintstones-spelet och vad hade jag mera som jag älskade? Jag hade Aladdin till Nintendo 8-bitars. Alltså inte den vettiga, bra Genesis-versionen, utan liksom den här fullständiga kaosdåliga versionen som var så buggig så det knappt gick att spela. Men jag dyrkade det där spelet. Jag klarade det aldrig, för det var helt omöjligt på grund av alla buggarna. Men ja, man är konstig som barn liksom.
Jag kommer i och för sig ihåg just Flintstones, att det var lite hype runt det innan det kom. Jag tror att Nintendo-magasinet drog paralleller mellan Flintstones och Super Mario Bros. 3, för att båda två hade en karta och man kunde göra olika saker. Man kunde spela basket bland annat i Flintstones.
Det är sant, man kunde spela basket, det är sant. Fast det var nog egentligen den enda stora likheten, för att Flintstones huvudmekanism, om jag minns rätt, var ju att man kunde ladda upp Fred Flintas klubba och så man kunde liksom göra extra saker med den om man laddar den extra länge och så. Det var ju helt annorlunda än Mario och övrigt. Men Flintstones var ju ett bättre spel än Aladdin, det är definitivt. Det är nog ingen som tvivlar på, men särskilt bra var det ju inte jämfört med, det är ju inte Kirikarus som man säger så. Kirikarus är ett spel jag spelat i vuxen ålder med mycket, mycket hög, mycket stor glädje liksom.
Jag tror att man skulle kunna göra ett modernt Kid Icarus ganska bra. Nu gjorde man ju i och för sig ett försök med det här Kid Icarus Uprising som inte blev så bra.
Nej, det var inte alls bra, men det var ju för att det var typ Lylat Wars.
Eller ja, liksom... det hade sina egna problem kan man säga. Men om man skulle ta hela Kid Icarus-konceptet och så, jag vet inte, korsar man med det med Dark Souls eller någonting sånt, så skulle det kunna bli riktigt nice, tror jag.
Det hade kunnat vara riktigt coolt, fast jag tror samtidigt att man hade blivit tvungen att behålla liksom det Nintendo-fluffiga, liksom. Att allting är mysigt och glatt. Och, jag menar, det första Kid Icarus var ganska mörkt för sin tid.
Precis. Jag tänkte just säga det, att ärligt talat, Kid Icarus är ju inte speciellt Nintendo-aktigt, för det är ju mörkt och det är svårt och det är ogästvänligt och det är nästan lite så här surrealistiskt på sätt och vis.
Särskilt första världen, fast det var ju så svårt så ingen kom ju längre än den första världen. Sista världen och himmelsriket och liksom värld 3 och 4 är ju ganska mysiga. Alltså det är liksom det är blå himmel och fint och allting sånt där. Men i början så är det ju skitkonstigt, så den jävla läskiga liemännen som ser ut som elaka gamla tanter med den här pixliga grafiken man har som skriker och det här. Vad är det går?
Och som barn så fanns det ju någon slags så här ogreppbar skräck för just vissa gamla människor också.
Exakt, alltså
gamla människor kunde ju vara lite läbbiga ibland.
Ja, tyvärr var det ju så. Man, särskilt så här gamla tanter liksom. Skräck.
Vilket är ditt bästa spel, menar du? Har du något sånt?
Det är så många. Alltså det är så svårt, för att spel var mer magiskt när man var yngre, när man var barn. Men samtidigt så tror jag att jag ändå måste säga någonting mer modernt. Alltså, det var ju ett gäng spel som kom under liksom leveleran som jag recenserade, som var verkligen skaka om mig fullständigt liksom, i vad man kunde göra. Jag tror fortfarande att, alltså jag får säga några gamla och några nya helt enkelt, tror jag. Att knäcka A Link to the Past, Legend of Zelda A Link to the Past, att som mycket mycket liten, återigen 10 år eller något i den stilen liksom, utan guide och allting sånt där, lyckas klara, inte hela spelet, det var alldeles för svårt, men att klara ljusvärlden och komma till mörkervärlden, och man insåg att plötsligt var ett helt nytt spel, alltså det var en helt annan värld, det var helt nya grejer. Det här var liksom innan man hade internet, man visste inte om att det ens fanns den här världen, och jag hade kämpat i, liksom, det måste ju varit månader för att komma dit liksom. Och man bara, det är ett helt nytt spel, det är hur mycket som helst till liksom. Det var en haktappande känsla som jag aldrig riktigt kommer glömma, tror jag. Sen så, om man ska gå lite längre framåt i tiden, Final Fantasy 7, att köra igenom det som liksom i tidiga tonåren, och den här liksom, ja, jag ska inte vara klisché och säga när Aerys dog, för jag hade fått det spoilat innan, så jag visste att hon skulle dö. Nu spoilar jag det för nya lyssnare som inte hängde med i tiden. Men vad jag minns till exempel är liksom att ta sig igenom hela Shinra-byggnaden på slutet av Midgar-biten, där när det bara är lik överallt och Sephiroth har varit där och hackat sig igenom. Det var ju en sån här liksom, känsla som är svårförglömlig, om man säger så. Ett spelminne som liksom sitter kvar djupt.
Spåret av blod,
precis. Och för den delen faktiskt slutstriden i Final Fantasy 7 är ju en ett odödligt spelminne från samma tid ungefär. Om vi är även inne på japanska rollspel, operascenen i Final Fantasy 6 tror jag. Jag satt en sparfil innan den, så jag bara kunde gå tillbaka och spela om och om igen, för jag tyckte så mycket om den. Men sen så måste jag gå in lite mer modernt för att inte vara total retro-galning. Och då skulle jag vilja säga det första Mass Effect fullständigt golvade mig när det kom. Jag vet att de har fått ryktet har gått ner, liksom gått ner sig lite grann för serien senare. Men första gången, det jag minns det väldigt väl, det var liksom på Kungsgatan var det sett mediekontoret låg på. Och vi hade fått in det, och jag tyckte det såg intressant ut, men jag var liksom inte så här, jag var inte superhype på något sätt, utan det var lite för amerikanskt för mig, och jag var ingen mega BioWare-fan innan dess liksom. Men alltså jag minns att det var, jag tror att jag kom in så här 5 minuter in efter att någon hade startat det, om det var Daniel eller vem det var på Reset Media-kontoret, och jag bara satt där i timmar och bara liksom följde med, och sen plockade med det hem tror jag samma dag, och sen har jag för mig att det var jag som i slutändan recenserade, eller om jag gav en annan åsikt på det. Jag tror att det var jag som snodde det. Jag vet i alla fall att jag tog dem senare. Men jag var bara helt, helt golvad av liksom världsbygget, av känslan. Det var liksom som att spela Star Wars, fast det var typ bra Star Wars. Det var liksom som 80-tal Star Wars, inte som ja, prequel-trilogin då i den eran, eller ja, ännu värre nu den sequel-trilogin senare. Och det var liksom en sån här, man kunde liksom inte sluta, man var helt insugen. Och den känslan har jag återupprepat senare kanske i Last of Us delvis, som jag också bara inte kunde lägga ifrån mig, det första Last of Us. Att man bara kände att det här är liksom nästa steg för hela branschen, det här är liksom något helt nytt. Så att, ja, jag vet inte, fyra helt olika spelminnen.
Det här med Mass Effect gör mig lite nyfiken, för nu är det ju en Mass Effect remaster-samling på ingång, när man, alltså remaster 1, 2 och 3. Har du något som helst intresse av att gå tillbaka till Mass Effect 1 idag?
Ja och nej. Jag skulle egentligen vara ganska nyfiken på att spela om det, på många sätt. För att se om det håller idag. Samtidigt så har jag inte tid. Det är för mycket jag vill spela som jag inte hinner spela. Så att jag skulle gissa på att jag inte kommer gå tillbaka till det, för att det liksom, jag skulle spela hellre någonting nytt. Samtidigt så var det så fruktansvärt bra när det kom, så att jag är nyfiken. Vilket jag inser förresten, jag droppade ju bollen fullständigt. Jag har ju ett spelminne som ska gå som nummer 1 på den listan, så det blir en topp 5 bästa spelminnen. Men som är över alla andra. Mina fightingspel. Jag hade ju en era som jag var fullständigt besatt av fightingspel.
Du var ju lite känd som just fighting-killen på level.
Precis, det var lite så jag började. Ja, och jag fullständigt älskade ju de spelen under många, många, många år. Och jag gör det fortfarande, jag spelar väldigt mycket fightingspel fortfarande. Det är en sak som är lätt att bara plocka upp och köra några minuter och sen lägga ner igen, om man säger så. Och jag får nog välja ett speciellt, om jag ska välja ett speciellt minne, så väljer jag nog faktiskt mitt under lång tid absoluta favoritspel, Soul Calibur 2, som blev nästan en livsstil för mig i sen tonår. Jag spelade hela tiden, hundratals timmar, och jag åkte liksom på turneringar och lärde känna en massa väldigt goda vänner via spelet och sådana saker. Och jag skulle säga att minnena där från flera av de turneringarna, framförallt kanske en där det gick hyggligt bra till och med, och jag lyckades med min Talim, som var min goda följeslagare i spelet över den tiden, den lilla filippinska tjejen, vindprinsessan, lyckades göra en snygg ring out knockout där på en av dem som var favoriter i turneringen. Jag tror ändå jag förlorade den matchen i slutändan, men det är en sån där känsla som liksom man aldrig glömmer. Man kommer ihåg det där minnet, liksom det är inprintat i huvudet. Just för att det är, ja, men det är som ett sportögonblick. Liksom. Alltså okej, okay, det är ingen annan som kommer ihåg det, men för mig kändes det liksom som Guds hand eller vad som helst. Det är sån här sportögonblick som en Zlatans straff eller ja, vad som helst. En sån här en sekund som alltid finns kvar. Liksom. Att man, det perfekta tajmingen och perfekta känslan för att slå in den där rörelsen och så. Klappar det liksom.
Soul Calibur 2 var ju ett spel som kom ut till flera konsoler och hade, det här ser man ganska mycket av nu för tiden, men på den tiden var det ju ändå ganska nytt att varje konsol hade en unik karaktär, det vill säga man fick annorlunda innehåll beroende på vilken version man spelade.
Precis.
Heihachi, Link och Spawn.
Spawn,
hur, Hur gick det till i turneringar? Fanns det någon standard, liksom någon accepterat bästa version av spelet?
Ja, eller man körde nästan alltid på PlayStation 2, men de var helt enkelt bannade alla tre, för att göra ett jämnt startfält, så man fick inte köra dem. Sen var de ju ganska tråkiga alla tre att köra, det var ju ganska underutvecklade karaktärer. Jag spelade väldigt, väldigt lite av Xbox-versionen, så jag kan inte säga så mycket om Spawn, men Link eller Heihachi var inte så jätteroliga. Det kändes verkligen som en där hype-grej på den tiden. Det är så tråkigt för att det är liksom det som väldigt många kommer ihåg med det spelet. Fast i grund och botten så skulle jag fortfarande säga att det kan vara nostalgi också, men jag skulle ändå säga att det var det starkaste Soul Calibur-spelet. Det var mer varierat och bättre balanserat än Soul Calibur 1. Och se, efter det så har de aldrig riktigt fått till samma mix av liksom känslan och balansen och det här unika den unika kombinationen av djupet i grundspelsystemet och hur karaktärerna anpassade sig till det. Det föll alltid på en av de två andra punkterna senare. Antingen att karaktärerna inte synkade eller att det var liksom obalanserat eller att spelsystemet hade saker som inte riktigt höll. Typ som Soul Calibur 6. Liksom. Jag tror inte det var någon som tyckte att Soul Calibur 6 var en spelteknisk förbättring av Soul Calibur 2. Liksom. Även om det var många år mellan dem.
Är hoppet ute för Soul Calibur?
Nej, men samtidigt så har ju tiden lite runnit ifrån. Alltså hela den genren är ju lite... Alltså man har gjort så otroligt mycket med det att jag tror att den behöver en level up på ett helt annat sätt. Liksom. Man behöver tänka lite annorlunda. Jag menar, jag gillade Tekken 7, jag gillade Soul Calibur 6. Det var utmärkta spel, jag gillade Street Fighter 5 också. Men alltså det blir ju... Med risk för att, liksom, att ha blivit en person som inte fattar längre... Så är det ju spel som inte funkar om man inte blir besatt av dem. Och jag hinner inte bli besatt av dem längre. Och då spelar jag hellre det som är liksom ger mer omedelbar feedback. Och det förstår jag fullständigt. Men sen har jag ju väldigt mycket respekt för folk som ägnar väldigt mycket djup tid åt de här spelen. Tekken 7 tittar jag ibland på online-matcher och sådana saker. Det är väldigt roligt att se. Expertisen som folk bygger upp är ju enastående.
Det här är i och för sig lite kul också. Eller jag vet inte om det är kul eller bara tragiskt, ärligt talat. Men just faktumet att du säger att man kanske inte fattar längre. Det är att alltså, på den tiden du och jag gjorde level tillsammans. Då var man ju verkligen, vad ska man säga, i synk med det mesta inom spelvärlden. Man fattade det mesta inom spel. Sen dess så har det ju kommit, alltså spelvärlden har ju förändrats på så många olika sätt. Bara en sån sak som att Fortnite kom och blev jättestort. Och jag liksom på ett logiskt sätt förstår jag väl Fortnite. Men det känns ändå som att varje gång jag betraktar Fortnite så känns det som att jag står utanför och blickar in. Och jag är inte liksom en del av den Fortnite-gemenskapen och jag kommer nog aldrig vara det heller. Så på sätt och vis har man ju faktiskt börjat, jag vet inte om det är uppnått den åldern eller att bara spelbranschen har blivit bredare och mer varierad. Men det finns ju delar som man helt enkelt inte fattar längre.
Ja, och det är precis så som jag känner. När man gått ut från att inte jobba i branschen längre så blir det ju en hel del som man bara på något sätt bara tappat bollen. Man har ingen koll längre. Jag hängde med i Minecraft, jag tyckte det var kul. Jag gillade Minecraft, spelade mycket. Men sen så utvecklades ju Minecraft på ett sätt som liksom med hela online-spelandet och de här moddarna och alternativa världarna som sen gav upphov egentligen till det som blev Fortnite, Apex Legends. Det startar väl egentligen i PlayerUnknown Battlegrounds och hela den biten också. Men helt tappat den bollen, jag har ingen koll. Alltså det är ett fenomen och en sorts subkultur inom spel jag inte har någon aning om. Men och på ett sätt, ja, vi går väldigt brett och vitt här i våra diskussioner, men det var ju samma som när mobilspelen kom, jag fattar inte det heller, det här Clash of Clans och hela liksom alla de här pay-to-win-grejerna, det är helt utanför. Jag känner mig som en dinosaurie. Jag minns det väldigt tydligt, jag pratade liksom med barn där nere flera gånger när jag kom i kontakt med det via vänners barn och sådana saker. Jag var liksom, jag märkte att jag som sen 20-åring liksom sitter och säger så här, på min tid så behövde man inte betala för att vinna i spel liksom. Herregud, vad har jag blivit liksom? Jesus Christ.
Samtidigt dock, man kanske ska, man ska ju alltid försöka att man ska undvika bitterheten och man får se det på, man får se det på något fint sätt då, att så här, spelbranschen har blivit så pass bred att den numera, den är så stor och den är så inkluderande att det numera finns saker som helt enkelt inte är riktat till en överhuvudtaget.
Jag tycker att det är fullständigt korrekt. Det är egentligen, alltså, vi brukar ju ofta göra den liknelsen förr i tiden att spel kommer nå samma stadie, inte som film utan de rörliga bilder. För det är det som det är i liknelsen. Det är ingen i universum som skulle komma på tanken att jämföra Gudfadern med en episod av Peppa Pig, eller Peppa Gris heter de på svenska. Eller någonting i den här stilen, för det är inte, det är liksom, det hör inte ihop. Eller för den delen, det är ingen som skulle komma på att jämföra Star Wars med en shampoo-reklam. Men i grund och botten så är det ju samma koncept med spel. Alltså, man kan inte bulta ihop The Last of Us Part 2 med det mobilspelet som du kör i 2 sekunder på tunnelbanan för att fördriva lite tid. Det är samma medium, på samma sätt som rörliga bilder är samma medium som en reklamfilm eller en långfilm. Liksom. Men det har inget mer med varandra att göra. Och en av sakerna jag kände på, när jag var på väg ut i spelbranschen, så var det liksom många greppade lite efter halmstrån och försökte förstå hur de skulle ta in hela den här nya biten. Liksom. Många av internationella stora medier och sådär, liksom IGN och GameSpot och sådär, skulle de liksom täcka mobilspel och sådana saker. Så vitt jag sett så tycker jag branschen har utvecklats relativt väl med att de har förstått att det går inte. Det är bara droppare liksom. De som gillar det gamla skolans spel, de fortsätter gilla ungefär det gamla skolans spel. Men du kommer inte få in någon som liksom spelar Candy Crush Saga som regelbunden läsare, för det är en annan inriktning. Liksom. Det är en annan bit av mediet. Men alla bitarna är oerhört viktiga och allting handlar om kärleken till spel.
Ja. Det är inte helt olikt min personliga syn på musik, inser jag. För jag, alltså det var många år sedan jag, vad ska man säga, hade koll på musik. Jag har ingen som helst aning om vad för musik som är populär eller vad folk lyssnar på eller vad som sänds eller sådär. Jag lyssnar själv på musik, men det är väldigt liksom innischat på vad jag själv tycker om, och jag befinner mig i någon slags liten ekokammare och en liten bubbla där, att jag har mina band som jag lyssnar på, och därmed så får jag förslag på andra band som är liknande. Men så blir det mest att jag sitter och lyssnar på black metal då, och har liksom radio, jag har ingen aning, och det har jag inte haft på årtionden.
Nej, men absolut, jag, det är samma för mig. Det är det här man kallar för silos, att man håller sig inom sin silo, att man leker inte med de andra djuren på bondgården liksom. Men det är samma sak för mig. Jag menar, ja, jag tror att det är liksom moderna eran har blivit väldigt mycket så, för att man får tips som riktas till sin egen smak. Och jag ser samma sak även med streamingtjänster, att det blir väldigt riktat. Vi började nyligen, jag och min sambo började titta igenom gamla klassiska filmer som en liksom utmaning till oss, för att sen vi fick barn har vi ja, det blir ju så, man orkar inte med någonting liksom, som alla som har småbarn vet. Det blev ganska snabbt så att vi märkte att vi bara tappade alla långa tv-serier, för vi hade liksom inte energin att hålla uppe ett så här 20 episodes ark av dramas, tunga dramaserier. Så att då plockade vi upp en sån här utmaning att titta på så här 100 filmer på din bucket list, ungefär så, med gamla klassiker. Det var en jättebra idé, för då hinner man igenom nya saker. Men då ser man också hur extremt riktad moderna streamingtjänster är. För att liksom, först så fattade inte tjänsten någonting. Den bara fortsatte ge oss samma gamla rekommendationer som vanligt på alla dramaserier vi inte hann med att titta på. Och sen så gradvis, över liksom 2-3 veckor, så bara helt byttes fokus ut. Och vi bara började få bara rekommendationer på gamla klassiker och sådana saker istället. Och då liksom, du bubblar ju om. Man får en ny bubbla liksom. Och det är väl dit vi kommer komma med spel också i slutändan, kan jag tänka mig. Att man håller sig inom sin lilla spelbubbla. Samtidigt så klart man ska alltid uppmuntra att testa nya saker och liksom komma utanför, men ja, jag vet inte, på ett sätt så det är en av de saker jag saknar mest när man svamlar lite igen med spelbranschen, är just att när man är utanför den omedelbara bubblan så tappar man till exempel saker som indiescenen ganska snabbt. För att det är för svårt att hålla sig ajour med den om man inte aktivt försöker. Det händer för mycket och liknande, så man det kommer mest när det blir något som riktigt slår igenom, något riktigt stort. Men många av mina bästa spelminnen under de sista åren jag jobbade i branschen var indiespel, särskilt de lite mer konstnärliga indiespel som jag älskade, och jag tyckte att det var jag saknar att jag tappat den biten. Jag spelar väldigt mycket AAA nu.
Ja. Och det är ju på sätt och vis lite ironiskt då, i och med att indiespel, eller vad ska man säga, storbolagsindie, är ju mer en grej nu än vad det var förut. Sony och Microsoft inte minst satsar ju en hel del på att lyfta fram lite mindre och lite konstigare spel. Men
ja,
som sagt, med den här lilla storbolagstwisten, att det är kanske lite smalt och konstigt, men det har ändå en budget.
Ja, och jag menar, de kör jag ju mycket fortfarande. Jag menar, jag spelar ju liksom Hollow Knight, och jag körde Dead Cells som jag älskade, och Celeste, och liksom hela det allt. De riktigt, riktigt stora kommer jag fortfarande ikapp med liksom. Undertale förstås liksom, som ju blev ett fenomen på egen hand. Men det är just liksom de mer artsy-partsy. Ett spel som jag älskade när det begav sig, som jag tyckte var helt enastående, var The Path till exempel. Som ju fått en hel del uppföljare liksom i samma eva, samma sorts känsla om man säger så. Den här märkliga berättande, ja, Whatever Happened to Edith Finch hette det väl, va? Det körde jag igenom, tyckte var jättebra, och Everybody's Gone to the Rapture och sådär. Men samtidigt så liksom den sortens spel har gradvis försvunnit från min radar. Och inte kört någonting på ganska länge, och det tycker jag är tråkigt. Det saknar jag.
Sånt som kommer och går i perioder också. Alltså, vissa perioder så kollar man mest på storfilmer, så här Hollywoodproduktioner.
Ja, precis.
Och andra gånger så går man lite mer indie-hållet.
Exakt, exakt. Det kan vara Marvel ibland, och det kan vara roliga indie-filmer andra gånger.
Vilket, om du får gissa, vilket spel har du lagt ner mest tid på?
Jag skulle sagt Soul Calibur 2 fram tills för ganska nyligen. Nu har jag faktiskt ett spel som jag har tagit över där, som är förmodligen det spelet jag spelat mest de sista åren. Det är Stardew Valley.
Oj.
Stardew Valley har jag spelat. Jag måste ha spelat bra bit över 1000 timmar. Fullständigt besatt av det, och det har varit mitt stora avkopplingsspel sedan det släpptes. Jag har kört 7-8 farmar, och flera av farmarna har jag i princip gjort allt man kan göra i spelet på. Det är en sån här härlig grej när man liksom inser att man bara rent slösar bort sin tid, och man kan inte motivera det, men man älskar varje minut man spelar med det, för det är så himla härligt. Så liksom, ja, satsat på, jag har byggt farmer där jag bestämde för att jag inte ska odla en enda gröda, utan bara ska klara mig på djur, fiskningsfarmer, fightingfarmer, det är ju det som är skärmen med det spelet.
Fightingfarmer?
Ja. Har du spelat det? Du vet att man kan göra det, va?
Nej, jag har aldrig kört ett Stardew Valley. Alltså, jag har sett det, jag vet vad det är. Men Fighting Farm har jag inte hört talas om.
Jo, nej, men precis. Det är ju The Fight Farms. Nej, alltså du kan helt enkelt starta en farm då som har fiender som går runt, som man kan besegra. Och då kan man få saker som man kan sälja från dem. Du kan bygga upp dina färdigheter. Och sen kan man även då bygga byggnader som produceras av slembollar, Dragon Quest startade slembollar, som du kan sedan farma och sälja det slemmet du får när du besegrar dem.
Stardew Valley är ju en bondesimulator. Vad är det för fiender som attackerar en bondgård?
Det är fladdermöss och elaka jordgolems, heter de väl, earthgolems, och skelett och andra saker. Alltså det är ju en bondsimulator, men det är ju också en bondsimulator, ett väldigt brett uttryck. Jag skulle mer vilja säga att det är en 16-bitars eras chill och idealiserat lantlivssimulator. Fiska.
Mänskelett.
Ja, fiska, fighta skelett, hugg ner träd lite här och där, gifta med någon, spela lite minispel, den sortens grejer. Det finns ju så här twin stick shooter i det där som heter Journey of the Prairie King, som är men så här klassisk twin stick shooter i stil med Smash TV eller något i den stilen. Och jag tror att jag säkert lagt 50 timmar bara på det där jävla spelet, för jag bestämde mig för att jag skulle ta en achievement som är nästan till omöjlig att ta. Som jag fortfarande inte lyckats ta. Som innebär att man ska klara det där två gånger i rad med huvudspelet som är svårt nog. Som nästan ingen klarar. Och sen är det liksom ett new game plus som är helt omöjligt. Och jag blev besatt. För jag tänkte så här att men nu ska jag älska det här spelet. Jag ska ha varenda achievement. Liksom, trophy. Jag brukar normalt sett inte bry mig om det. Men det här ska lyckas med det liksom. Men jag har fått lägga det på hylla. Jag klarar inte det där jävla andra varvet.
Jag har varit lite sugen på att testa Stardew Valley sen det patchades in tvåspelarstöd.
Det är riktigt roligt.
Det låter som ett mysigt spel att spela tillsammans.
Det är ett väldigt bra sambospel. Det är jättemysigt att spela tillsammans. Just för att det är samarbetsbetonat och det passar väldigt bra att spela. För man kan göra lite vad man vill och sen så gör man det ändå tillsammans. Liksom. Och multiplayer-läget funkar väldigt bra. Det är väldigt, väldigt smart gjort. Det är överhuvudtaget ett spel som har haft liksom, ja, det är mycket kärlek bakom. Och så slutar du aldrig heller. Jag menar, jag har slutat spela det flera gånger, men varje gång kommer det en patch som lägger till jättemycket nytt innehåll gratis, och då kommer man tillbaka liksom. Och nu i januari kom det en mega patch, version 1.5, som var liksom, ja, hur mycket nytt innehåll som helst. Det måste ha varit 30-40 timmar innehåll. Om man då redan, som jag har lagt liksom, ja, 1000 timmar på vad som kanske var 100 timmars innehåll från början, då kan man få ut ganska mycket av de där 30-40 extra timmarna, om man säger så.
Fantastiskt, men å andra sidan skräckinjagande.
Definitivt.
Vilken är din favoritkonsol?
Genom tiderna? Återigen en svår fråga. Jag gillade ju SNES väldigt mycket, Super Nintendo.
Ja, jag skulle spontant ha gissat på att det var just Super Nintendo som var din favoritkonsol. Men jag inser att det beror på att du och jag har snackat ganska mycket SNES, för att vi har planerat ganska många SNES-artiklar.
Precis. Men jag skulle nog säga att det är den. Jag hade väldigt bra år med tidiga PlayStation också, med alla rollspel till tidiga PlayStation. Det var bra grejer. Det är väl på ett emotionellt plan. Ska man säga att rent praktiskt plan så är det väl förmodligen PlayStation 2 eller PlayStation 4 har jag haft roligast med liksom. men det är tråkigt att säga, så att jag säger Super Nintendo, PlayStation 1.
Det får bli. Okej, nu blir vi lite flummiga då. Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie, och så får du en rimlig budget och ett utvecklingsteam som ändå kan förverkliga dina visioner, vilken spelserie skulle du välja och vad skulle du göra med den?
Åh, gud.
Fritt spelrum.
Oj, oj, oj.
Jämna Super Mario-serien med marken, om du vill.
Ja. Så nu, det här är ju, oj. Nu satte du mig verkligen på stolen här. Jag skulle nog vilja säga att jag vill gå tillbaka till en av de serierna som man minns som bättre än de var. Och göra dem lika bra som man hade, Som man trodde att de var när de kom.
Det är ju lite det som många moderna, vad ska man säga, retro-indiespel gör.
Ja, men lite så, eller hur?
Till exempel, jag vet inte om du har sett Cyber Shadow.
Det här, nej, inte gjort det.
Ett ninja-spel, ser ganska mycket 8-bits-aktigt ut. Känns ganska mycket som Ninja-guiden, men det är bara så här, det har massor med små quality of life-grejer, och det är just som ett actionspel av Ninja Gaiden-mått är i backspegeln, i den nostalgiska backspegeln fast idag.
Ja, jo, precis, för idag så känner liksom, de gamla spelen håller ju inte lika bra. Nu kollar jag på det här och det ser ju jättesvinbra ut. Nu blir det ett förmodligen ett test senare om du säger att det håller.
Ett av de bästa spelen i år hittills.
Är det så? Okej, det är nytt. Okej. Ja, för jag har ju kört många av de där modern retro, som sagt. Dead Cells älskar jag, Shovel Knight gillar jag också. Så det är den sortens spel som jag fortfarande har, gärna tar mig tid att spela. Men för att svara på din fråga, för att inte sväva iväg för mycket, jag kom på ett som faktiskt funkar jättebra. Planescape Torment skulle jag vilja gå vidare med. Jag älskade Planescape Torment. Jag tyckte det var helt lysande. Tycker fortfarande att det är väldigt bra. Men det är ett spel man inte ska återvända till. Jag har återvänt till det och det höll inte lika bra som man trodde. Jag tycker inget från den eran. Nu får jag väl en massa gamla retrofans på mig. Men jag tycker att den här liksom gamla skolans AD&D, PC-rollspel, de inte särskilt roliga idag. De har åldrats väldigt mycket. Tempot är omöjligt att orka med. Och, men det är klart, det är fortfarande briljanta dialoger. Fallout 2 har fortfarande briljanta system. Planescape har en briljant story. Men det saknas väldigt mycket. Den spelmotorn, spelstilen, svårt att orka med idag. Alltså, samtidigt var det att den världsbygget de gjorde, storyn de hade, idéerna, tankarna, hur de byggde upp spelet, fortfarande liksom 20 plus år senare, helt enastående. De gjorde en uppföljare som jag tyckte inte funkade överhuvudtaget. Jag vet att många tyckte den var jättebra, men jag körde några timmar och jag tyckte att det var liksom samma problem som när jag återvände till det första. Jag vill liksom inte ha den sortens värld, utan jag vill ha liksom värdbygget och djupet som man får från andra moderna rollspel, gärna med en nyare twist. Alltså jag skulle säga att i grund och botten vill jag ha liksom ett Fallout 3 eller Skyrim eller den sortens grejer i Planescape-världen, men jag skulle egentligen vilja ha ännu mer än det. Jag skulle inte vilja tänka, jag vill inte säga så simpelt som att säga ta Planescape och Torment och sätta in det i modern liksom, Bethesda-form. För det skulle vara för simpelt. Utan jag vill liksom att jag vill ha den sortens öppna värld där man fullständigt kan förlora sig i. Mm. Vilket är någonting jag fortfarande tycker väldigt mycket om med den här öppen världsspel. Liksom. Men jag vill samtidigt ha det som Planescape gjorde så fruktansvärt bra. Djupa, djupa dialoger, tankar, filosofi, karaktärsutveckling, att man förändras gradvis med tiden på ett mycket, mycket djupare sätt än vad moderna spel i den genren gör. Kanske någonting för Obsidian att ge sig på. Det är fortfarande det är ju stora delar av original Planescape-teamet som sitter där.
Hur skulle man knäcka den nöten, tror jag? Skulle det behöva vara lite mer åt action-rollspelshållet, tror
jag? Jag tror att det viktiga hade varit hur man utvecklar dialogträd. Det är den biten som jag inte tycker fungerar i moderna stora öppen världrollspel än så länge. Det blir för ytligt. Det blir enkelt och simpelt och folk orkar inte läsa. Vilket gör att liksom, man kan inte gå djupare in på idéer och så här. Så att utan att komma på med en lösning, för hade jag haft en lösning hade jag förmodligen gått längre med den. Så skulle man vilja ha ett sätt där man faktiskt kan få in... Kan få fram saker, en story och ett djup utan att allt behöver berättas med djup dialog. Alltså, även kan berättas alltså att man spelar genom läsning delvis. Det låter jättefel, men liksom, den som spelat Planescape vet ju lite vad man menar. Att väldigt mycket handlar om att det var evighetslånga dialogträd och sådana saker. Jag tror att liksom, i den moderna eran när allting handlar om att allting måste vara röstskådespelat och sådär. Jag tror det blir cost prohibitive, som man säger på engelska. Att det är helt enkelt, det går inte ihop kostnadsmässigt att göra den sortens grej bara med dialoger. Man måste hitta en lösning på det där som jag inte kan se framför mig just nu. Men liksom, att man både har det här involverande, djupa världen, men samtidigt att man låter spelet ta sin tid. Jag klagade förut på att det var långsamt Planescape, men det är långsamt på ett sätt som är jobbigt. Spelmotorn är långsam. Det är slött, det är oresponsivt, det är irriterande att spela. Jag har inget problem med att själva storyn är långsam eller att det får ta tid med karaktärsutveckling eller sådana saker. Den biten hade jag mer... där jag önskar att man hade kunnat fokusera på ett annat sätt. Jag vet inte, det är bara en dröm som kommer ut här. Du tog mig lite på sängen så jag fick komma på någonting här på... Ganska spontant.
Ja, men det, ja, en hyfsad aning har jag ändå om vad du är ute efter nu. Lite snabbt sidospår. Saknar du ditt exemplar av Planescape Torment? För det är möjligt att det ligger i mitt förråd.
Det kan mycket väl hända att jag gör. Jag behöver kolla. Mitt liv har varit magasinerat hemma i Sverige de senaste 4 åren. Så att det är...
jag har ett exemplar av Planescape Torment och jag har inte köpt det. Jag vet inte riktigt varifrån det kommer, men jag inser att det är mycket möjligt att det av någon anledning är ditt exemplar. Och att det har med levelproduktionen att göra på något sätt.
Det kan mycket väl vara så, för jag tror att du tog bilder av den. Jag tror jag gav det till dig för att du skulle... Det kan nog mycket väl vara mitt. Spännande. Okej, det här måste vi följa upp.
Ja, om du skulle få följa att spela Planescape Tournament men inte hitta skivan, så får du svänga förbi Sollentuna så kan vi gräva i mitt förråd.
Det låter som en utmärkt idé så länge covid-karantänen har droppat så jag kan komma hem från England.
Det första som händer när vi är vaccinerade.
Exakt, exakt.
Planescape. Vilket spel har fått dig att gråta?
Det är ett par stycken. Många av Persona-spelen. Persona 3, 3, 4 och 5 har alla tre fått mig att gråta. Last of Us, än en gång, har fått mig att gråta. Det är ju ett klischésvar, för det får ju alla att gråta. Men det är i alla fall alla som har hjärta i kroppen. Som yngre så var det många av de japanska rollspelen som när de här japanska melodramasträngarna kom igång, så var man ju ganska mottaglig för det när man var yngre. Jag minns att jag grinnade som en liten baby till Grandia till exempel. Och fantastiskt spel för övrigt. I alla fall i mitt minne, jag ska nog inte återvända till det spelet heller. Jag har en känsla av att jag inte kommer att minnas det lika väl.
Den serien som försvann för övrigt.
Ja, det gjordes väl bara 3, va?
Ja, jag tror Grandia 3 kom det inte någon sån här Grandia Extreme också?
Det är nog mycket möjligt.
I vilket fall som helst så är det ju inte mycket på Grandia-fronten just nu.
Nej, verkligen inte mycket. Men Grandia 1 och 2 är jättebra, båda två. Så att det, i alla fall när det kom var de väldigt bra.
Ja.
Kan vara bra till nya lyssnare. Det finns en HD-collection ute som kan vara mycket spännande till Switch.
Just det.
Så jag tror att jag svarar med dem, men det är många, jag gråter ganska lätt. Det är ingen skör själ, så det ger mig ett bra storybaserat spel och jag kommer få bli grina.
Ja, men det är jättefint, då maxar man spelupplevelsen.
Ja, men precis.
Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
Bra fråga. Förmodligen Stardew Valley, om jag får vara tråkig. Eller Tetris. Tetris måste ju vara det tråkigaste svaret på den frågan i universum, men det är också ett av de bästa svaren. Liksom.
Ja, men precis. Det finns ju vissa universella svar som alltid funkar. Det är lite som att man tar med sig Tetris till en öde ö. Så det är lite på samma sätt som att alla växte upp med NES eller Super NES.
Ja, men lite så är det, precis. Det är liksom... det är det logiska svaret, Tetris. Det är ju evigt. Och det är ju faktiskt konstigt nog fortfarande lika roligt varje gång man spelar det. Mm. Vilket är helt otroligt, för inget annat pusselspel är ju det. Möjligtvis Tetris Attack eller den här Yoshi's Cookie som senare blev Candy Crush. Hela den sortens spel, den mekaniken, flyttar block med varandra mekaniken, är också väldigt...
Jag är ganska förtjust i Puyo Puyo Tetris, för att då får man ju dels hela Tetris, men man får även Puyo Puyo och de går att blanda på lite olika sätt.
Just ja, Puyo Puyo, exakt. Puyo Puyo är ju Tetris Attack. Det är de som liksom, alla de här är ju samma spelmekanik i grund och botten. Jag tenderar ju att se de spelen som Yoshi's Cookie, för det var ju det första jag hade. Och det första man spelar är ju alltid det som hänger kvar. Yoshi's Cookie var ju samma mekanik, det här att du ska flytta 2 block för att göra 3 rad. Sortens spel, eller vad det nu är, 3, 4 eller 5. Jag tror för övrigt jag måste köpa Grandia HD Collection.
Ja, det är väl lika bra.
jag tror att jag gör ett misstag. Det kommer inte vara en bra investering. Ännu ett barndomsminne som kommer vara förstört.
Det innebär ju då ändå att Grandia HD Collection står snäppet högre i din bok än vad Mass Effect-trilogin Remastern står.
Det får jag nog säga, fast det handlar mer om nyfikenhet, för Grandia har inte rört på 20 år, men Mass Effect har inte rört på 5 eller 10 någonstans där. Så det är väl den stora skillnaden. Det är tid, det blir lite mera.
Ja, fast vi närmar oss dock. Mass Effect kom ut 2007. Det är fan snart 20 år sedan.
Åh, herregud. Oj, nu känner man sig väldigt gammal. Oj. Ja, det här var inte kul, Victor. Det här var inte kul. Nu gråter jag lite grann. Grandia kom ut 2000 om jag inte minns fel, eller 99 eller 2000, så att det är inte så jättestor skillnad mellan dem. Herregud.
Ärligt talat, det är mycket större tidsrymd mellan Mass Effect och nu än vad det är mellan Mass Effect och Grandia.
Okej, nu måste jag gå och gråta en lite. Det här är hemskt.
Sånt man får svindel av.
Ja, precis.
Jag gav mig själv svindel för övrigt för några dagar, eller inte några dagar sedan, jag vet inte, månader sedan. Jag har aldrig haft något jättestort problem att titta tillbaka på till exempel att 2010 var för 10 år sedan, eller ja, 11 år sedan nu då. Det har inte gett mig speciellt mycket ålderssvindel. Däremot så av någon anledning började jag tänka på det som att ja, men 2010-talet, det var mina 30s. Då fick jag svindel istället. Och liksom,
jag ser vad du menar.
2020-talet nu, det kommer vara mina 40s.
Ja, precis, din 40-årsålder. Precis. Ja, det är min, 2020-talet är min 30s, om man säger så. Eller jag är halvvägs genom 30 nu. Men det känns ändå som att stora delen blir 20-talet. Och det är klart att ja, det slår hårt när man börjar tänka på det. Definitivt. Uff!
Ja, då kommer döden krypande.
Ja, oh, optimistiska vi är nu. Jag känner helt...
Nej, vi får avsluta det här med på en positiv not. Vad säger man? Vi går ut i dur istället.
Ja, men precis, precis. Det tycker jag.
Vad är din största och roligaste spelpepp just nu? Vad ser du fram emot?
Bra fråga.
För om du inte ser fram emot någonting, då har jag tips åt dig, så då blir det pepp ändå.
Alltså jag har ju så dålig koll, så jag har ju blivit en av de här personerna som i princip får reda på att ett bra spel kommer ut ungefär när det kommer ut. Typ Ghost of Tsushima förra året, som liksom hade jag typ inte hört talas om förrän det kom ut. Det är pinsamt, alltså alla gamla läsare för Level kommer ju tycka att jag är en skam nu, men det var så här, ja, en vecka innan det kom ut, ja, det här ser ju coolt ut, ungefär så liksom. Och det var ju grymt också, det var ett jättebra spel. Så att jag har lite dålig koll lite längre fram. Har du
hunnit spela Final Fantasy 7 remaken?
Nej, jag tog hem den. Jag har den här härliga ovanan att, eller numera så har jag mer pengar än jag har tid, medan förr i tiden så var det mer tid än man hade pengar. Så nu har jag ju alla spel som jag vill ha, men jag har inte spelat ett enda av dem. Så att jag har ju PS Plus, så jag drog ju hem den nyligen gratis där. Jag måste ha säkert mellan 15 och 20 PlayStation 4-spel som bara ligger i en hög och väntar på att jag ska spela dem. Och det är ett av dem. Jag ser vad jag ser fram emot. Alltså det är väl egentligen att faktiskt hinna spela ett av spelen som jag har liggande. Jag är väldigt nyfiken på det här är ett spel som alla lyssnare här säkert har spelat för 100 år sedan, men för mig är det här fortfarande nytt och fräscht. Jag vill väldigt gärna spela Astral Chain till min Switch, som jag inte spelat. Det är evighetsgammalt.
Men jättebra.
Ja, alla säger att det är svinbra. Så det, jag har köpt också, så det är kul. Outer Planets vill jag spela. Outer Worlds, sorry. Ja, men precis. Det verkar uroligt också. Så den sortens, ja, det kanske står jag får säga, men jag tar gärna emot tips. Om du...
Ja, jag skulle som sagt säga... Final Fantasy 7-remaken, den är förvånansvärt, inte bara bra, utan även förvånansvärt intressant. Så kör definitivt den. Dessutom, alltså, jag vet ju att du gillar gamla japanska rollspel och
ja, men precis.
Final Fantasy 7 och sådär. Så du är ju, det är verkligen rätt inne i målgruppen här. Så kör det om du har, om du är ute efter någonting, en ensam upplevelse. Om du är ute efter någonting att köra tillsammans med sambon eventuellt, så rekommenderar jag It Takes Two.
Ja, från Josef Fares-spel. Det är jag faktiskt väldigt nyfiken på. Det kollade jag in lite grann inför inte så länge sedan. Det ser jättebra ut. Du säger att det är bra alltså. Det är roligt att spela.
Jag och frun spelade igenom det. Vi klarade det väl i förrgår, tror jag. Och alltså, det är förvånansvärt långt och det är otroligt varierat. Det är liksom ny spelmekanik och nya verktyg och redskap och vapen precis hela tiden. Det känns på många sätt som ett Super Mario-spel.
Oh, okej. Okay. Det är väldigt, väldigt goda betyg. Att det känns, det måste jag säga, bland det bästa betyg man kan ge någonting, att det känns som ett Super Mario-spel.
Allting bygger då på att man samarbetar.
Det låter som en väldigt bra grej. Jag har verkligen gillat spelen som Josef Fares har gjort tidigare. Både Brothers och Way Out. Så att jag har en... Way Out var väl kanske mer... out there, om man säger så. Men jag tycker jag uppskattar det båda två väldigt, väldigt mycket. Och Brothers har förstås ju det legendariska slutbiten av spelet. Det låter bra. Jag ska ta och kolla på det ganska snart. Det låter som en utmärkt variant när bebis låter oss få en lugn stund och vi inte ska titta på en gammal klassisk film.
Det är utmärkt. Min personliga, konstigt nog, spelpepp just nu, det är nog ärligt talat R-Type Final 2, vilket kommer i slutet av månaden. Och jag är så här, det är inte ett jättestort spel och jag vet inte varför jag har hakat upp mig på det, men jag är lite sugen på ett sånt spel just nu under denna vår.
Det förstår jag fullständigt. Jag kan känna så ibland också, att nu har jag min liksom schmapp feeling, att jag känner att jag vill gå in och spela den här sortens grejer. Jag spelar fortfarande ibland, ganska sällan numera, men gamla cave schmapps på datorn, att man bara kör igång och kör vad är det, Espkaluda och hela klassiska gamla bara njuter liksom, för att det passar. Det är vad man kände för liksom.
Jag tror att jag råkade snubbla in i det. Jag snubblade över ett spel som heter Natsuki Chronicles som var överraskande bra och gjorde lite halvsmarta och halvintressanta grejer med mekaniken. Typ att man har en knapp för att skjuta framåt, en knapp för att skjuta bakåt till exempel. Och då blev jag lite sugen på bara det konceptet.
Ja, men precis. Konceptet. Exakt, och det är lite som fighting-spel som vi pratade om tidigare. Liksom, de finns alltid där. Det finns alltid en god känsla att köra. Liksom.
Men vad trevligt det var att prata lite med dig igen.
Det var supermysigt. Ja, men verkligen. Det var väldigt roligt att babbla på lite grann och catch up, som man säger, i mitt nuvarande land.
Ja, vi får hoppas att vi kan catcha up bortom coronan också i verkligheten.
Ja, men precis, det vore väldigt trevligt. Ska vi försöka försvenska det,
Ska vi fånga upp varandra?
Ja, vi fångar upp varandra i framtiden, det låter väldigt bra.
Vi fångar varandra då, men om man ska fånga dig på internet nu då? Det här var en klumpig segway, får jag säga ändå.
Ja,
Jag försöker säga det. Har du ett ställe på internet där du finns, till exempel ett Twitterkonto?
Ja, absolut. Jag har ett Twitterkonto, men jag twittrar om vetenskap numera på engelska. Men om folk är intresserade av det så får man hemskt gärna följa mig. Det är @fschaufelberger. Och det jag egentligen mest postar om är intressant och spännande kemi och vetenskapspolicy och här och där om vad som händer i världen i största allmänhet. Men jag kan tänka mig att det är ett väldigt litet överlapp av lyssnare på den här podcasten som tycker att jag skriver om intressant. Men kolla, och om inte annat så kan det vara fascinerande att se en helt annan typ av Twitter-silo bryta sig ut från sin lilla spelsilo.
Just ja, för att knyta ihop säcken.
Precis.
Ja, om inget annat så kan man alltid förmodligen kommentarsbomba dig och ställa ingående frågor om typ Terranigma.
Terranigma. Bra spel.
Då ska vi nog se om vi kan locka fram speldjävulen ur dig igen.
Ja, jag känner att den kom upp gradvis under senaste timmarna här. Det har varit alldeles utmärkt.
Den här podden finns på Instagram på tredje gången podd och jag finns på Victor_Hjostrom på Twitter. Så. Nu tackar vi dig så mycket och så får vi ha en gemensam trevlig kväll.
Tack.